EU-parlamentet antog i veckan det omdiskuterade energiprestandadirektivet. Vad betyder det för Sverige och svenska fastigheter? Och när Stockholms stad nu ska se över sin kritiserade modell för markpriser, hur borde de göra då? Och så ska vi prata mer om den här nya funktionen med skiljeman i hyrestvister på den privata sidan. Hur lyckat är det egentligen att inte få några motiv till höjningarna? Det här är några saker som vi pratar om i veckans Aktuellt ifrån oss här i Bopolpodden. Alldeles strax så möter du vår expertkommentator Viktor Mandel. Jag heter Anna Bellman. Och vi börjar den här veckans Aktuellt med att EU-parlamentet i veckan antog det omdiskuterade energiprestandadirektivet. Det här direktivet, det innebär att länderna åtar sig att minska sin energiförbrukning i bostadshus med i snitt 16% till år 2030. Och till mellan 20 och 22% till år 2035. Och det här direktivet, det ställer också krav på att 55% av energiminskningen måste ske bland de sämsta byggnaderna. Och till 2050, då ska beståndet som helhet vara klimatneutralt. Viktor Mandel, vad säger du om det här direktivet?
Ja, men som EU-medborgare tycker jag att det är rätt att man sätter upp regler för förbättring av energiprestanda på det här sättet. Byggnader står ju för en stor del av energiförbrukningen, det är någonstans en tredjedel ungefär av hela energiförbrukningen i EU. Och på samma sätt som i industrin så är det viktigt att man hela tiden genomför förbättringar. Och jag är väl också glad att man under processens gång justerade förslaget så att det inte blev lika drakoniskt som det var på väg att bli för svenska bostäder. Och vi måste komma ihåg att det är stora skillnader mellan olika delar av Europa. Jag var i höstas och tittade på hus både nya och gamla i södra Tyskland och Schweiz. Och det är väldigt stora skillnader i hur långt man har kommit vad det gäller energieffektivisering och framförallt vilka krav man har på energiprestanda i nya byggnader. Mycket lågt hängande frukt är ju redan plockad i Sverige. Alltså vi har kommit långt vad det gäller isolering och väldigt hög effektivitet på nya hus och knappt några hus värms av fossila energikällor. Jag förvaltar ju framförallt nyproducerade bostadshus och har alltid varit lite skeptisk till de här energiprestandan som man räknar ut. Men jag ser ju när vi har driftat husen en 2-3 år så kommer vi ner på väldigt låga nivåer. Så att det här förbättringspotentialen finns ju framför allt i det äldre beståndet. Och då är det lite tyngre åtgärder som behöver göras för att man ska klara det här. Kanske är fönsterbyten och det är förbättrad styrning och ventilation med återvinning. Och de här investeringarna har ju varit lättare att räkna hem i en lågräntemiljö och med en tid av fallande yielder. Men idag så är det svårare, så att jag tror att det kommer behöva någon form av stöd eller support från statens sida för att man ska fortsätta att klara de här målen.
Och precis som du säger, det är många saker som behöver göras och bland annat så kommer det att kosta Sveriges allmännyttas medlemmar 565 miljarder till år 2050. Så det låter ju som att det kan bli ganska dyrt det här. Vilka skulle du säga är det som drabbas framför allt?
Huvuddelen av det här, om man tittar på hur bostadsbeståndet ser ut och var det här finns, så är det ju den här typen av miljonprogramsbostäder, alltså inte de här storskaliga jättehöga husen, utan de här trevåningshusen som finns på många ställen i Sverige i stort antal. Det är min bedömning att det är där huvuddelen av den här effektiviseringen kommer ske. Och där vet man ju ganska väl vad det är man ska göra. Det är det här med fönster, det är ventilation som är de stora bitarna. Men det finns liksom ingen mekanism i hyran som kompenserar fastighetsägaren för den här typen av investeringar. Och är den inte lönsam på grund av att du sänker dina kostnader i motsvarande grad så att du kan bära finansieringskostnaden, så måste det till något annat form av stöd för att få ihop det här.
Vilken typ av stöd är det du efterfrågar från regeringen?
Nej, jag är ju ingen stor vän av olika stöd, men jag tycker just när man inför nya regleringar och liksom skärper kraven på existerande byggnader och inte låter fastighetsägaren ha liksom en fri prissättning så att man kan ta ut det på kunderna, då måste man göra någonting. Vi har ju tidigare haft olika stöd för att byta uppvärmningssystem, vi har haft stöd för tilläggsisolering och sådana saker historiskt som har liksom haft stor effekt, som man får väl titta där.
Ja, vi ska gå vidare och titta på Stockholms stad som nu ska se över sin kritiserade modell för markpriser. Deras exploateringsordförande, eller han som är ordförande i exploateringsnämnden, Anders Österberg, han säger i en intervju med Fastighetsnytt att de gör det här, att de ser över sin modell. Syftet är att kunna hålla igång byggandet över olika konjunkturer. Och det de gör nu är att de sätter ihop en grupp med medlemmar från staden och från bygg- och fastighetsbranschen för att just arbeta fram en ny modell. Hur ser du på det här, Viktor?
Ja, men det är väl angeläget att man tar tag i den här frågan. Samtidigt så är det ingenting som kommer lösa bristen på byggstarter de närmaste åren, utan det här är ju mer en fråga om långsiktiga spelregler. Och som jag har uppfattat så är det ju just det inte helt prismodellen, utan det är hur priset justeras under tiden som detaljplanen pågår, egentligen från att man får en markanvisning eller tecknar ett avtal med kommunen till att man de facto kan börja bygga. Och där har man hamnat i otakt. Den modellen som man har nu bygger på att förändringar i priset för jämförbara bostadsrätter eller i samma område påverkar markpriset. Och i den miljön som vi har haft nu så har ju byggkostnaderna gått upp samtidigt som betalningsviljan eller priset på nyproducerade lägenheter har fallit ganska kraftigt och utbudet har ökat. Och antalet transaktioner på BRF-marknaden generellt har varit väldigt litet. Men de affärer som har gjorts har ju hållit upp nivån i de här indexerna. Eller du kan till och med ha fått ökade index för att du kanske har sålt lägenheten med lite högre kvalitet i snitt. Vilket har lett till att du har fått ökade markpriser trots att marknadspriset för den här marken har fallit väldigt kraftigt. Och då är det klart att då står ju byggherren och kommunen väldigt långt ifrån varandra. Så det är väl angeläget att titta på det här. Och hur ett bra system ska se ut, det är ju faktiskt inte alldeles enkelt. Det här är ju en ganska rolig uppgift att titta lite på ur ett teoretiskt perspektiv. Då.
Vad tror du? Hur skulle man kunna jobba fram det här? Hur skulle en modell kunna se ut?
Ja, det är väl en fråga som man får liksom förhandla, eller vad som är politiskt möjligt och vad som är möjligt för byggarna. Men liksom mina ingångsvärden i en sån diskussion är lite att man behöver bestämma priset närmare byggstart generellt. Det är ju i många fall väldigt långa tidsfönster från att du får en markanvisning till att du kan börja bygga. Det är liksom inte konstigt att det är 10 år eller mer. Och under den tiden så hinner dels projektet ändras väldigt mycket och också marknadsförutsättningarna ändras väldigt kraftigt. Så att jag tror att det är svårt att bestämma tidigt. Jag tror att kommunen måste inse att man är den som sitter med den ultimata risken. Man kan inte riktigt avtala bort den. Och ett sätt skulle ju kunna vara att kommunen driver fler planer längre så att man har en färdig detaljplan som man lägger ut på auktion och tar in anbud på och säger att här är det byggstart. Ni får köpa den här. Ni bjuder nu. Ni måste byggstarta inom 18 månader. Och då får du liksom ett pris, ett spotpris. Det är väl ett sätt som i alla fall borde användas för en del av marken. Och sen så får man kanske ha lite markanvisningar i ett tidigt skede. Men då måste man då koppla det mer till priset på nyproduktion och kanske ha lite golv och tak i prisutvecklingen.
Ja, vi får se vad de kommer fram till, Stockholms stad. Vi ska gå vidare med hyror, och när det gäller hyresförhandlingar så har vi ju pratat om den här nya funktionen med skiljeman i hyrestvister på den privata sidan. Och nu har det kommit några beslut förra veckan. Då pratade vi om Stockholm och Göteborg, och nu har alltså besked kommit också i Helsingborg och Karlskrona där höjningarna blir 5,3 och 5,6%. Men fastighetsägarna, de är som vi tidigare pratat om, de är kritiska till att inga speciella motiveringar lämnas för de här höjningarna. Magnus Hulte Andersson, som är näringspolitiskt ansvarig på Fastighetsägarna, han säger så här: utan en motivering från parterna så får parterna ingen vägledning i kommande förhandlingar, och det är stor risk att vi hamnar i tvistelösning igen. Vi kan konstatera att lagstiftaren behöver ta hänsyn till det i utvärderingen av lagen. Ja, vad säger du, Viktor? Vad kan vi säga om det här med skiljeman? Hur lyckat är det egentligen?
Ja, vill man att alla ska bo i ett ägt boende så har det varit ganska lyckat. Men vill man att hyresrätten ska vara en boendeform som ska fungera i framtiden, då har det kanske inte varit alldeles lyckat. För jag uppfattar ju att viljan från båda parter egentligen att förhandla har försvunnit när man gavs möjligheten att hänskjuta till skiljemannen. Det är väldigt många förhandlingar som aldrig riktigt har blivit förhandlingar, utan man har snabbt hänskjutit dem till skiljemannen eller till HMK då för allmännyttiga bolag. Och jag tror att HMK-processen funkar något bättre än skiljemannaprocessen, men likväl så är det väldigt få rena överenskommelser som har träffats. Och det som också är lite intressant är att skiljemännen har ju kommit till väldigt likartade svar. Det är ju en hyreshöjning på ungefär 5% som man kommer fram till i alla de här fallen. Sen är det lite olika starttidpunkter och lite olika på tiondelen som det skiljer. Men varför 5% hyreshöjning är rimligt för 2024, det har liksom ingen kunnat förklara för mig. Och jag kan inte begripa det själv heller. Och det kommer ju inte bli ett mindre problem nästa år. För att för fastighetsägarna så kommer du med 3 år av realt fallande hyror in i den diskussionen som du har en förväntan om att i alla fall bli delvis kompenserad för. Och som jag tolkar det så kommer hyresgästföreningen vara väldigt nöjd med att skiljemannen har landat i en nivå som innebär realt fallande hyror. Så att deras vilja att hänskjuta till en skiljeman nästa år skulle jag tro är på allt som liksom är en hyreshöjning överhuvudtaget, om vi tror att vi har en mer normal inflation nästa år. Så att jag ser ju inte att det här gör att förhandlingarna blir lättare, utan vi kommer få ett system där skiljemannen är den som sätter hyrorna och på ett sätt som ingen riktigt förstår. Och här tror jag att lagstiftarna måste vara beredda att gå in och styra upp förutsättningarna så att vi får en långsiktigt fungerande spelregler så att hyresgästen kan vara ett alternativ till ägt boende över tid.
Mm, att hyresrätten kan vara ett alternativ. Ja, vi får se vad som händer. Det är många som är kritiska till detta med skiljeman, och vi får se vad det landar i och om det blir några motiveringar till varför hyrorna har satt som det har gjort.
Ja, och fördelen är ju att man har kommit fram till någon nivå överhuvudtaget. Så det får man väl säga att det är väl i alla fall något positivt.
Mm, en fördel i alla fall. Vi ska gå vidare här i veckans Aktuellt med att Handelsbanken har kommit med sin nya fastighetsrapport. Där gör de bland annat en bedömning om antalet byggstartade bostäder. Och de skriver så här: vår prognos är att antalet byggstarter uppgår till omkring 27 000 i år och gradvis ökar mot 35 000 år 2026. Och 27 000 i år 2024, det är en bra bit över Boverkets egna siffror på 20 000. Vad tror du, Viktor? Är det rimligt att tro på de här antalet byggstarter och att de kommer att öka till 35 000 2026?
Jag har svårt att tro att vi ska nå 27 000 starter i år. Och när jag tittar eller läser den här Handelsbankens rapport så förstår jag inte riktigt hur de kommer fram till det mer än någon form av demografisk analys. Jag tycker att man struntar i liksom de underliggande faktorerna, som är att betalningsviljan är ju alldeles för låg för att det ska gå ihop och bygga nya bostäder. I riktigt starka lägen och på tomträtt eller med mycket låga markpriser så går det ju att bygga hyresbostäder. Och där kommer det bli lite produktionsstarter under 2024. Om man har byggherren har liksom låga krav på ekonomisk kompensation för de riskerna man tar. Men på bostadsrättssidan så är det ju fortfarande väldigt knepigt. Och jag tror att man kommer behöva titta på hela liksom finansieringsmodellen för bostadsrätter. Man har ju vältrat över historiskt hela liksom finansieringsfrågan på köparna, i och med att man har nått en förförsäljningsgrad som har gjort att du låser upp finansiering. Men egentligen så har du ju, så att säga, låtit köparna garantera din finansiering. Och jag tror att det kommer ta tid innan det förtroendet är tillbaka hos bostadsrättsköparna. Och då måste man titta på alternativa finansieringsmetoder för bostadsrättsprojekt. Och då har lönsamheten varit alldeles för låg. Alltså, även i de här goda tiderna så har ju marginalen eller projektmarginalen i BRF-projekt ofta legat kring 10%. Och jag tror ju att man måste vara beredd att kunna bära en finansieringskostnad på kanske 15-20% för de här mer... Det är så det ser ut på många andra ställen, och om man tar lite mer risk. Och då måste lönsamheten upp, och då är det enda som kan hända det att priserna är alldeles för låga för att någonting ska kunna byggas. Så att, jag har svårt att se att det kommer bli någon kraftig ökning, utan jag tror att man kommer ligga under 30 000 under ganska lång tid.
Det är många som håller med dig i det, och vi får se vad som händer. Vi ska gå vidare och prata om fastighetsmarknaden. Den har ju varit trög i ett par år. Det har varit färre fastighetsaffärer och direktavkastningskraven har blivit högre. Men nu skriver Catellas Arvid Lindqvist i en krönika hos Fastighetstidningen att vi dels går mot ett trendskifte i antalet affärer, att det sker fler nu än tidigare. Och så skriver han också så här, att direktavkastningskraven i genomförda transaktioner har tydligt förskjutits uppåt i stort sett över hela marknaden under det senaste året. Nu ser vi dock tydliga tecken på stabilisering och till och med en liten nedgång i avkastningskrav för bostads- och industrifastigheter. Ja, vad tror du, Viktor? Har Arvid Lindqvist rätt i att marknaden vänder uppåt nu?
Ja, det tror jag att han har rätt i. Det beror ju lite på vad man tror att man står idag. Och det finns väl en del bolag som har fortsatt ha behov av att göra nedskrivningar. Och kanske främst på grund av att man inte har gjort det särskilt mycket hittills. Men det börjar ju också finnas en hel del bolag som har sina hus ganska defensivt värderade idag. Man har skrivit ner ganska mycket och där tror jag att man kan börja se att värdena kommer ticka upp under året. Men vi ska ju också komma ihåg att vi kommer från en riktigt tung period, och när man säger att bolagen har gjort nedskrivningar på 0-16%, som jag tror att Handelsbanken sa i sin rapport som vi pratade om här alldeles nyss, så är det i nominella termer. I reala termer motsvarar det en nedskrivning på 20-30%, så det har ju varit liksom en ordentlig värdenedgång här de senaste 2 åren. Och nu finns det väl ganska lite som tyder på att det ska fortsätta falla, om man i alla fall har gjort de här nedskrivningar. Har man inte gjort dem så finns det väl lite kvar att justera på. Och här är vi ju främst fokuserade på bostäder, så att då är det ju naturligtvis att det är räntorna i sig som har påverkat, men också att kostnaderna har gått upp mycket mer än vad intäkterna har gått upp, som har gjort att det har fått press på bostadspriserna. Men sen kan jag ju tycka att aktiemarknaden har kanske tagit väl mycket intryck av liksom internationella investerare som har varit väldigt räntefokuserad och kanske inte tittat på det som är lite speciellt i den svenska bostadsmarknaden, att det är en reglerad hyra som generellt sett ligger ganska lågt i förhållande till folks betalningsvilja. Du har ombildningsmöjligheter på många ställen. Du har väldigt svåra processer för att tillskapa nytt utbud, framförallt i de största städerna. Och där tror jag att vissa bolag har liksom tagit väl mycket stryk, vilket i sin tur har lett till att värderarna har tittat på börsen och sagt att värdena har gått ner väldigt mycket, eller kurserna har gått ner mycket för de noterade bolagen, och då har man höjt sina direktavkastningskrav och så har man fått en värderingseffekt. Så det, jag tror att det där kommer vända, men med det sagt ska man inte underskatta utmaningen att få ihop verksamheten för bostadsbolag i liksom de löpande kassaflödena. Och särskilt i orter med lite lägre förväntad värdetillväxt.
Och för oss som inte är så jätteinsatta i det här med fastighetsaffärer, det här med direktavkastningskrav, kan du bara kort förklara det?
Det är ju liksom ett litet nyckeltal som man har för att referera och kunna jämföra, skulle jag säga, främst olika hus och olika sorters hus med varandra. Direktavkastningskravet är egentligen en inverterad multipel på fastighetens driftöverskott. Att vi tar liksom hyror minus direkta fastighetskostnaderna egentligen, men bortser från centrala kostnader och finansiella kostnader och så. Och då är ju att 4% yield motsvarar att värdet är ungefär 25 gånger så högt som driftnettot, eller ungefär exakt då. Så att man kan, då kan man ju säga att en lägre yield blir då motsvarande en högre värderingsmultipel, så att det ska ju då generellt sett vara lite lägre risk eller lite högre förväntad tillväxt framöver. Och typiskt sett så ligger ju den här yielden då mellan 4-6% kanske på den typen av fastigheter vi har. Och ibland så pratar man om tiondelar och sånt, och det kan bli lite teoretiskt. Det är svårt att liksom härleda det i verkligheten. Och bara en sån här yield-värdering är kanske inte så som man värderar husen, men det säger någonting om nivån.
Ja, och vi ska avsluta veckans Aktuellt härifrån oss på Bopolpodden med en uppmärksammad fastighetsaffär som har gått i mål i veckan. Och det är det pressade bolaget Kvalitena som har sålt 49,9% av bolaget som äger flera fastigheter på Östermalm, bland annat Strandvägen 5A. Köpare är Tulia som bland annat ägs av Balder. Ja, vad säger den här affären om marknadsläget just nu, Viktor?
Ja, men att så här centrala hus säljs är ju ganska ovanligt, och att det är flera stycken som säljs är ju också ovanligt, och att man säljer 49,9% av ett bolag, det är ju mycket ovanligt, så att man kan ju ana att det är någonting lite speciellt i görningen här när det blir såna här affärer. Men man får komma ihåg att bakgrunden är ju att Kvaliteterna som är säljare är i rekonstruktion. Och tittar vi på borgenärslistan i Kvaliteterna så hittar vi storbanker då, inte överraskande. Och det finns lite obligationsinnehavare och så har vi Norion då, där Erik Selin är ordförande och största ägare. Och plötsligt kan man ju se ett mönster om vi ser också kommer ihåg vad som hände med de här husen från Oscar Property som DNB sålde tidigare i år, som också förvärvades av Erik Selin kontrollerade bolag. Så att det är väl lite uppstädning på fastighetsmarknaden. Det här är ju någonting man märker att många har en relation till de här lite centrala husen som man har gått förbi och funderat på. Så att det är kul att de förvaltas på ett bra sätt och på liksom vilka som är hyresgäster, de kommersiella lokalerna påverkar många och sådär. Och då är ju, tycker jag, Tuvia är en väldigt bra köpare. För de har ju gjort det här, just det här, flera gånger tidigare. Och det är ett samarbete mellan André Åkerlund och Balder och Erik Selin då, som har specialiserat sig just på den här typen av blandhus i centrala lägen. Så att jag tycker att de är en väldigt bra köpare till det här. Och att det är ändå ett styrketecken för marknaden att man kan hitta vettiga lösningar i sådana här situationer.
Mm. Då tackar vi dig för dina kommentarer den här veckan, Viktor Mandel. Och vi ska fortsätta prata fastigheter och fastighetsaffärer i vårt program på måndag. För då ska vi till Karlatornet i Göteborg. Jag har varit där och besökt tornet och Ola Serneke.
Det här har väl varit ett av de projekten som kanske har varit väldigt mycket tyckare och tänkare och plötsligt höghusexperter som uttalar sig då. Och många har ju refererat såklart till Turning Torso och hur det gick med det projektet och sådär då. Men då blev jag nog mera liksom som en formel vilket skulle bevisas istället då, att jag ville mera liksom min tro på kalkylen och intäkter och kostnader skulle jag ville få bevisat rent som formelmässigt då. Att, men det här går ju och jag tror på det och jag vet ju vad jag håller på med förhoppningsvis då.
Ja, där hörde du Ola Serneke, mannen bakom Karlatornet, och även det här projektet är ju Balder och Erik Selin involverad i. På vilket sätt? Ja, det får du höra på måndag. Hoppas vi hörs då och hoppas att du har en riktigt fin helg fram tills dess.